Hej och välkomna till Offsides podcast med eventuellt lite bakgrunds, lite stämningsmusik idag. Här nere i källaren där vi ofta får höra både råttor som krafsar i kartongerna och ibland så hör vi lastpallar som töms och vi hör folk som skriker av ångest där nere i de mörka korridorerna. Så ovanför oss så har vi ett litet ställe där det ibland föregår lite olika aktiviteter. Mindre konserter och just nu så står de och repar där uppe. Så det kan hända att det är lite, känns som att det är lite hawaiianska toner eventuellt.
Kanske, hittills är det ju väldigt snällt, lite gitarrplock och så. Jajamän. Jag vet inte ens om det går in, men då vet ni i alla fall.
Han har lite ukulele-feeling är det just nu i alla fall.
Ja, precis så. Det är igår kväll, var det kamratmöte.
Ja.
Gissar att du satt och kollade på IFK Norrköping mot IFK Göteborg.
Gjorde han.
Måndagskvällen, det gjorde han, ja. Mm. Jag fick en insikt där efter matchen när Robin Söder intervjuades. Och det kändes som igår, tänkte jag då, när jag stod med en 17-årig Robin Söder som dagen efter, jag tror han fyller 1 april, skulle fylla 18 på Kamratgården. En blyg kille som hade debuterat året innan och var ganska uppskriven inför sin första kanske riktiga hela säsong i Allsvenskan. Det här bör ha varit 2009 kanske. Och jag minns att det var en svår intervju för att han var blyg och snackade inte så mycket. Och man kände verkligen att det hade skett ett skifte. Jag tror vi har pratat om det, att trots att du också hade upplevt det, att när man blir äldre så tog det ganska lång tid innan man slutade se på spelarna man intervjuade som yngre. Mm. Fast de kanske var det. Mm. För när man började så kändes det som att man var omgiven av karar. Så. Mm. Där minns jag att jag tänkte då när jag stod med Söder att nu är jag verkligen den som är vuxen här. Och han är en ungdom. Och så såg jag honom igår då och det känns som tiden har gått så snabbt. Där han står flerbarns pappa och med sitt stora skägg. Talar lugnt och klokt. Och även hans roll på plan. Då var han den som skulle sticka i djupled och slå in några bollar. Nu är han liksom den här pappan där uppe. Mm. Med ett nytt gäng valpar runt om sig. Och han är jätteduktig i den här target-rollen som han har. Och slogs jag bara av mitt eget åldrande att snabbt, det går det.
Ja. Ja, men om vi då ska... Det var din tanke från helgen som har gått i Allsvenskan. Så...
Ungefär.
På tal om åldrande, så i lördags kväll så gick jag och min familj på middag hos kompisar och vi satt och hade en trevlig middag. Och detta var någon timme efter att då Kalmar hade besegrat
Helsingborg.
Helsingborg, ja.
Inte helt logiskt, men med ett sent vinstmål av Viktor Elm.
Mm. Och en av de här i denna familj där vi var på besök är från Småland och är från Kalmar. Har då en pappa som har bott kvar i Kalmar i alla år. Stor Kalmar-supporter. Sitter där trevligt så ringer det på hans telefon. Då är det hans mamma då som ringer och berättar att pappan har gått bort då under tiden som vi har den middagen.
Oj.
Och det var ju givetvis tråkigt på många olika sätt och förändrade lite middagen och sådär.
Men var han, var det knall och fall eller var det väntat?
Ja, lite väntat var det väl. Men i alla fall så berättade då mamman då för sin son då när hon ringde att nästan det sista han hade gjort, det var att sitta i fåtöljen och lyssna på sportradion och höra då att Kalmar FF hade vunnit mot Helsingborg.
Årets första hemmaseger i Allsvenskan.
Ja, så han fick runda av livet med en Kalmarvinst. Och sen så bara några minuter senare så blundade han för sista gången.
Oj, ja.
Och jag vet inte om han nåddes av beskedet att det till och med var så att Kalmar gick om rivalen Öster i den allsvenska maratontabellen. Vilket de faktiskt gjorde.
Ja, det
med
stämmer.
En poäng just i lördagskvällen när han gick bort. Så det fanns något... Ja, det fanns något fint i sättet.
I sorgen.
Ja, precis. Och det kunde man ju ändå se på min kompis där att han tog med sig.
Ja.
I den nya sorgen då som han har.
Ja, ja. Jag lämnade den där. Ja. Fint och sorgligt på samma gång.
Mm. Och vi gör det här avsnittet i samarbete med Alko. För den här tiden på året finns det ju inte bara en massa härlig fotboll att titta på, utan det är också dags kanske att tänka på att måla om sitt hus, om man nu har ett hus. Nu har Alko tagit fram en ny produkt, Solist, som ger ett perfekt resultat med lång hållbarhet med bara en strykning. På alko.se kan du lära dig mer om vad du bör tänka på när du målar om fasaden och hur du sparar tid under arbetet, så att du inte behöver missa någon av säsongens viktiga matcher.
Och veckans avsnitt också i samarbete med Dr. Ötker och deras pizza Rustica. Bara en kvart i ugnen, lika långt som en halvtidsvila. Och apropå halvtidsvilor då, när laget inte vinner så kanske man får väcka uppmärksamhet på andra sätt i en paus. Den 25 september överraskade Derbys fiskliknande maskot Mackerel Jordan publiken genom att i pausen mot Blackburn äta upp lagets målvaktstränare. Efter några märkliga sekunder spottade den här fisken ut målvaktstränaren igen, som då bara hade kalsonger på sig. Händelsen inträffade när Derby befann sig i en formsvacka i Championship och laget förlorade faktiskt även den här matchen mot Blackburn. Och vet du mycket om fotbollsfakta och kanske framförallt Premier League, så kan du göra Dr. Ötkers pizza Rustica quiz på halvtidsvilan.se. Och gör man det bra så har man chansen att vinna en fotbollsresa till England. Då går man alltså in på halvtidsvilan.se för att göra det här quizet. Derby som var i farten i helgen också.
Jajamän, i playoffet.
Mot Leeds, där Leeds vann med 1-0. Mm. Och jag vet inte när returerna går, men inte omöjligt eftersom Villa också vann. Mm. Vi nämnde ju det för några veckor sedan, den här märkliga matchen som var på Elland Road. Mm. Tänk om de får mötas igen, så kan det ju mycket väl bli.
Ja, det är en match man inte missar.
Nej, det är det inte. Nej. Och det var några matcher i helgen som du inte missade heller, förstår jag.
Nej, så var det.
Hur hade du det i söndags egentligen?
Ja, det var... Det var förväntat att det inte skulle gå vägen. Jag räknade inte riktigt med att Brighton skulle kunna ta poäng från City, och så blev ju inte fallet. Men ändå får man säga att det har varit, jag tror att det var Rory Smith, New York Times, som hade en rubrik som var något i stil med "It's not enough to be great to be the best", med tanke på Liverpool.
Just det, de slutar alltså på 97 poäng i Premier League. Mm. Det räcker då ändå inte till titel eftersom Manchester City får 98, men 97 poäng är väl rekord för en tvåa.
Så är det. Det hade väl räckt till ligavinster, tror jag, 114 gånger av de senaste 116 åren.
Ja, den är ju lite dopad eftersom vi inte har kört med treor riktigt alla dagar.
Nej, men även om jag tror att det, även om det hade varit omräknat, tror jag. Ja, det hade varit så. Det hade varit tvåpoängssystemet som jag tror upphörde 1990. Så hade ju Liverpool faktiskt vunnit ligan.
Omvälvande tid där, tidigt 90-tal, med slopat bakåtpass och trepoängssystemet införs och så. De hade alltså tagit den utan, med det gamla tvåpoängssystemet.
Ja,
så hade...
med tanke på att det är skillnad mellan City och Liverpool, det har ju varit att City har ju kryssat färre matcher. De har förlorat fler matcher än vad Liverpool har gjort, medan Liverpool har kryssat lite fler. Och det
är det en
ju...
tröst?
Man tittar på den kolumnen, vad är en förlust? Fan vad gött, det har inte City.
Man kan ju också låta otroligt småaktigt. Hade det varit tvåpoängssystemet så hade vi varit mästare. Så vi sätter en liten asterisk här.
Ja, nej, men det är ju ändå...
Men man ska inte kryssa för mycket.
Ja, hemåtpassningsregeln förändrar givetvis fotbollen i grunden. Men att man gick från 2 poäng till 3 poäng, det handlar väl rätt mycket om att väldigt många matcher var helt körda efter 70:e minuten och stod 1-1 till exempel. Det var liksom inte värt att riskera så mycket för att ta den här extra poängen.
Ska gynna offensivt spel.
Precis, och där kan man ju tänka, man är ju för liten för att minnas de stora kontrasten, vad som hände från en säsong till en annan. Men man kan ju ändå gissa att det hände, var en jävla förändring för fotbollen.
Ja, verkligen. Och kanske även för vissa tränare.
Ja.
Som kanske var skickliga på att riskminimera och med många kryss ändå kunna kanske få en titel, som blir svårare då med trepoängssystemet. Ja. Utan då får man kanske mer bli en bra kupptränare eller liknande. Så.
Jag har ju berättat här tidigare om hur... mina kompisar på Twitter, alltså följarna på Twitter, hånar mig när det inte går bra för Liverpool. Och jag räknade faktiskt på det, hur många det var som var, ska man säga, skadeglada för att inte Liverpool vann. Fick det till 16 personer som gjorde det. Det var ändå okej.
Alltså. Ja, ja.
Det får man leva med. Ja. Alltså. Men det var faktiskt några stycken som var, eller, ganska många som var sådär, gaska upp det nu. Det är Champions League-final snart och det är ändå sensationellt den säsongen ni har gjort och sådär. Mm. Absolut så. Mm. Men det var en som stack ut i den här mängden av folk som ville höra av sig på ett eller annat sätt. Det var en som påminde om att Liverpool kanske var lite som Carl Lewis i VM i längdhopp 1991 i Tokyo.
Ja, jag förstår precis. Begåvad parallell.
Ja, du kan väl dra den för klartexten.
Ja, jag har den inte i exakta centimeter i huvudet, men det är ju en otrolig final och en duell mellan Carl Lewis och Mike Powell i Tokyo, är det väl, 91. Där Powell vinner på nytt världsrekord 8.95. Mm. Men då Carl Lewis som tvåa har en helt otrolig serie. Vet inte om han har tre hopp över 8.80 eller någonting sånt.
Det är längst 8.91, så 4 cm kortare då än Powell.
Ja, och i alla andra mästerskap hade det ju varit guld så det smällde om det. Ja. Kanske inte mot Bob Beamon då. Han var över Bob Beamons gamla 8.90 också. Jag tror han hoppade 8.91, Carl Lewis. Men det är väl det enda. Annars är det ju så att säga han var kanonbra i fel tävling. Och därav parallellen här. Att man blir... Man säger ingen kommer ihåg en tvåa. Men när tvåan är så bra och att det ändå inte räcker. Så det tycker jag var väldigt begåvat tänkt av den här följaren till dig.
Ja.
Det som haltar lite är väl att... För nu har inte Liverpool vunnit ligan på länge. Medan City har gjort det. Och Carl Lewis, han badade ju i andra guld.
Det får man säga.
Hade ju varit starkare om det varit en hoppare som aldrig någonsin har vunnit. Mm. Och som gjorde den här serien och ändå inte vann. Mm. Carl Lewis behövde ju inte vara förgås av bitterhet. Nej. Kanske i längden så.
Nej, ytterligare en likhet mellan Carl Lewis och kanske då City. Carl Lewis erkände ju efter karriären att han hade använt lite illegala substanser.
Ja, i luddiga former erkänna
det. Det vill ju inte City erkänna än. De kommer ju gå in i en ny fight här mot UEFA och engelska FA och massa andra olika förbund och organisationer med tanke på att de nu är under rätt, får man säga, allvarliga hot om att bli utslängda från Champions League.
Jag är väl lite cynisk och luttrad, men jag har ju så svårt att ta sådana nyheter på allvar. Ja. För jag vet inte hur många gånger jag har sett att någon klubb är under utredning. Mm. Jag tror det när jag ser det, att de stängs ute från Champions League.
Ja. Med tanke på det du säger, Johan, att man har svårt att ta det på allvar. Så jag då i New York Times som leder just nu rapporteringen om vad som pågår för stunden då mellan UEFA och City och sådär. Men det står så här, och nu handlar ju detta just det här lilla stycket om PSG, men det är ju lite bindestreck mellan PSG och City. Så står det så här, PSG and UEFA have a tangled relationship. The team owners also run Bein Sports, alltså tv-bolaget då. The broadcaster that is UEFA's biggest media rights buyer. Both the club and Bein Sports are run by Nasser El Khelaifi, a Qatari national who was elected to a position on UEFA's executive board earlier this year.
Så det är så en liten ormgrop där, ja.
Mycket ormgrop i det. Och man har svårt att se att UEFA har, ska man säga, ryggraden att ta ett sånt här beslut. Men vi får se vad som händer.
Ja, det får vi göra. Men vi kan ju konstatera när det gäller att vinna titlar att det är farligt att vara för bra i en väldigt bra tid. Mm. Och man kan däremot vara halvbra i en svajig säsong och kanske gå hela vägen. Jag måste alltid påminna om AIKs säsong 1998 som slutar med guld. Då de alltså gör färskt, som Andreas Alm gillar att säga, mål i hela serien. De gör väl 25 mål på 26 matcher tror jag. Och det är en kryssfest. Mm. Men det året räckte det ändå, trots trepoängssystem. De gjorde så lite mål. Jag har berättat den här gamla vitsen, va? Som Hammarbyarna gillade. Och de gillade väl att pika AIK under den säsongen för att de tyckte att de spelade tråkig fotboll, att det inte hände någonting. Men att det skulle vara derby mellan Hammarby och AIK. Och så säger Hammarbyarna till varandra och säger att Hasse Eskilsson, du klarar väl Gnaget själv. De gör ju inga mål ändå, liksom, så går vi till Jägaren så länge. Mm. Ja, absolut, säger Eskilsson. Och så åker iväg och spelar derbyt. Och så sitter de och får resultatrapportering resten av laget på Jägaren. Och så kommer det upp typ i 29 minuten. 1-0 Hammarby, Hasse Eskilsson. Ja, gött, skål fan, Hasse håller stången. Bra Eskil. Och så går det lite mer och andra halvlek går. Och typ i 87 minuten eller något så kommer det 1-1 AIK. Och sen lite senare kommer Eskilsson och ansluter till gänget på Jägaren. Så jag säger, vad hände? Tappade du så här? Nej, men fan, det började bra men sen blev jag utvisad i slutet av första. Det var ju en bra tröst. Medan, och passar AIK-erna bra också som gillar kanske att anmärka på att vinna ska man göra. Mm. Sen kan ni hålla på med ert utan att vinna.
Nej, men om man då bortser från söndagens lilla besvikelse så har det ju ändå varit en vecka för min del som hejar på Liverpool. Med tanke på Champions League och 4-0 mot Barcelona i returen. Faktiskt sen också då dagen efter när Tottenham på i 95:e minuten lyckas sänka Ajax genom ett ytterligare mål av Lucas Moura. Och det har ju varit en vecka där jag har känt sådär, ibland har jag hämtat kanske på min sons förskola. Man springer på någon annan förälder som vill köta lite boll. Mm. Och så har det ju varit lite av den kommentaren mer än en gång. Jag har ju tappat mitt intresse för liksom internationella toppfotbollen. Är det bara pengar och det är oljepengar och det är bara liksom div och sådär. Men den här veckan med de här två matcherna har ändå gjort att man fattar varför man sitter och tittar där på kvällarna. Varför man slår på tv, varför man väljer bort andra saker i livet. För att sitta och kolla på den här fotbollen. Att man liksom har blivit lite påminn om hur jävla magiskt det kan vara. Även om man tycker att det är smutsigt på högst upp i fotbollens hierarki.
Men just då, när även om man som neutral åskådare kisar på Ajax mot Tottenham och det drar ihop sig till dramatik och plötsligt nu är det några minuter kvar och ett mål för Tottenham skickar ut Ajax, då är man ju helt inne i det. Mm. Och sitter ju inte och tänker på smutsen.
Nej,
så att
nej
säga.
Precis.
Det är ju drogen som fotbollen är.
Ja, det är ju faktiskt så. Så nu är det då Liverpool-Tottenham i final. Och jag tänkte på det att både efter slutsignalen på Anfield tisdagskvällen och slutsignalen i Amsterdam på onsdagskvällen så var det ju ganska mycket tårar. Det var Pochettino som 20-30 minuter efter slutsignalen blev intervjuad och kan inte hålla tillbaka tårarna, börjar gråta. Det är Lucas Moura som också börjar gråta när han går igenom mixade zonen. Ute på planen givetvis Ajax-spelare som ligger ner och gråter. På Anfield så var det James Milner som gråter efter slutsignalen. Gini Wijnaldum som gråter. Det är fans som gråter både ledsna tårar och glädjetårar.
Mm.
Och det finns ju någonting i fotbollstårar.
Ska vi dela upp tårarna först? Vilka olika typer av tårar vi kan se kopplat till idrott?
Ja.
Du var inne på de mest givna där förstås. Besvikelsetårarna som ju krävs näst oftast att det har hänt någonting väldigt dramatiskt. Alltså säg att Ajax hade blivit helt överkörd av Tottenham i returen och det står 3-0 till Spurs i paus och det är bara en transportsträcka i andra halvlek, då skulle det inte vara så många som hade gråtit efter, tror jag, för då processar man ju nästan det medan det sker, utan de här extrema besvikelsetårarna kräver ju att det har hänt någonting väldigt dramatiskt för att man varit väldigt nära, till exempel. Så. Glädjetårarna, alltså de som verkligen sker i stunden, att så här, kan inte tro att det är sant. Sen finns det ju mer de här rörda tårarna. Det är väl, Lucas Moura är väl rörd när han står där och tänker på vad han har gjort i mixade zonen. Det har ju gått ett tag och det är väl kanske Pochettino också. Det är ingen omedelbar att han börjar gråta när de blåser av.
Nej.
Då är det ju glädje, utan det kommer till honom lite senare.
Ja, lättnadens tårar finns också.
Ja, det gör det. Tårar av sorg förstås, som är mer kopplat till kanske utanför sportens värld. Och tårar av smärta. Var lite oklart. Salah har ju gråtit några gånger på slutet här. Eller han grät, tror jag. Jag tyckte jag såg att han grät när han blev utburen på bår mot Newcastle här för någon vecka sedan efter sin skada.
Ja.
Och han grät väl även, gjorde han det, Champions League-finalen när han blev skadad.
Ja,
jag vet inte om han grät av smärta eller om det var
besvikelse.
Mm. Hur ska de klara sig utan mig?
Ja, det är inte ifrån att tåva det nu.
Nej, men smärttårar. Jag kanske glömmer någon. Det finns ju märkliga tårar också. Det kanske vi kan komma till sen.
Ja.
Men fortsätt.
Ja, nej, men det finns ju någonting med tårar som är, anses vara och som är i 99 fall av 100 som är äkta. Man är inte skådespelare. Man kan inte framkalla tårar om man inte har liksom någon typ av superkraft. Det är inte alla som klarar av det. Det är ju rätt få, till och med riktigt duktiga skådespelare som klarar av det. Så därmed så, när man ser tårar, även om vilken typ av tårar det är med att vara, så finns det någonting äkta i det. Och precis då som förskolepappor eller mammor som vill prata fotboll med mig pratar om att här blir man på med någon, fan hur jävla mäktigt och kul det kan vara att kolla på den här fotbollen. Precis lika viktiga tror jag att de här tårarna är, att man får se dem i perioder för att man ska bli påminn om att ja, men det finns ändå äkta känslor kvar bland de här spelarna som tjänar liksom 2 miljoner i veckan. Att man måste få det här med jämna mellanrum för att man inte ska tappa helt hoppet om fotbollen.
Ja, tårarna är ju en väldigt tydlig signal om att precis, det är väldigt sällan man står och tänker att det där är krokodiltårar.
Nej, precis.
Utan det där är äkta, och då blir det en så tacksam sak att visa på bild eller på tv eller skriva om. Och en sån person kan aldrig riktigt ifrågasättas. Utan det känns som att den är rakt igenom mänsklig just då. Det tycker jag ändå, det gråts ju, alltså nu har det kanske gråtits ovanligt mycket eftersom det är den tiden på året när titlar ska spelas om och lag ska åka ur och, eller gå upp. Och så. Men generellt sett så är det ju en miljö, fotbollen, där det gråts ganska mycket. Och där det anses vara väldigt tillåtande att gråta. Det är väl väldigt sällan någon säger, skärp dig. Alltså, vi gråter inte här.
Nej, jag tror att den tiden är förbi. Men det var faktiskt så att jag blev så nyfiken på det här efter de här tårarna som man såg förra veckan i Champions League. Att jag la lite tid på att läsa lite om andra typer av tårar och när det går till andra sammanhang och sådär. Och snöade in på lite olika artiklar som har skrivits om det här. Det verkar ju ändå finnas just det här med att visa känslor i fotbollssammanhang, om man säger. Alltså, det finns ju då forskare och professorer som har skrivit och liksom kollat tillbaka hur ser det ut på 20-talet och 30-talet kontra 60-talet och 70-talet.
I samhället eller inom idrotten?
Inom idrotten. Ja. Och framförallt då först och främst då fotbollen som jag har läst om. Och det verkar vara liksom konsensus att fram till ungefär 50-talet så var det så att även om Liverpool vann en Europacup eller att man avgjorde i den 93:e minuten med ett mål, så var liksom inte det här euforiska firandet. Alltså målskytten sprang ofta bara liksom tillbaka, ställde sig på andra sidan, fick en liten klapp i ryggen. När man skulle lyfta en pokal så var det bara att man tackade till liksom vanligt handslag med den som prisutdelaren. Mm. Och sen så gick man ut och satte sig i omklädningsrummet.
Det var inte konfetti och raketer?
Nej, det var inte den typen av stämning. Liksom. Raketer och pampiga. Så det var givetvis inte så. Det har kommit på senare år.
Ja, det är också alltså, en inramning som lite tarvar tårar.
Ja.
Att det nästan ingår i den här extrema euforin eller besvikelsen, och vi ska ha den här extrema ceremonin efteråt, och du som har förlorat ska ändå gå upp där.
Ja,
det är ju som gjort för att man vill få fram lite tårar.
Exakt.
Som en producent.
Ja, men så är det precis. Ja. Och det behöver man inte liksom forska i fotbollens värld för att förstå att liksom under början, första delen av 1900-talet, så är det två stycken världskrig, det är hårda tider, det är depressioner och det är börskrascher och det är fan hans moster. Man ska vara, tror jag, men det kan man nog säga på våra, den som mormor och morfar eller farmor och farfar som är i livet idag, som är, om man är i vår ålder, som växte upp där på 30-talet eller 40-talet. Det är en rätt hård generation när man inte ska visa känslor och sådär. Det är inte det första man tänker på kanske. Så att det hänger nog ihop. Men sen så händer någonting i fotbollens värld i mitten på 50-talet ungefär. Och en förklaring är att det faktiskt börjar tv-sändas matcher. Att det blir på något sätt ett medvetet poserande inför kameran. Och menar, det kan man ju tänka sig idag sådär, i selfie och Instagram-tider och sådär. Att när folk tar upp en kamera så reagerar man. Och man hade ju inte det. Det var ju liksom inte en vanlig återkommande sak att det var en match som filmades, som sändes inför flera miljoner. Till och med inte alltid att det var fotografier. Även om man vann FA-cup-finalen så var det inte alltid en bild på Sheffield Wednesdays lagkapten, han lyfte bucklan liksom. Men när det intåget kom, alltså tekniska framstegen som gjorde att saker kablades ut, så blev folk medvetna. Då började man posera lite grann och började lyfta de här bucklorna över huvudet. Det gjorde man inte fram till 50-talet.
Intressant. Jag tänkte, det måste väl inte vara ett medvetet poserande?
Nej.
Det kan väl vara undermedvetet att det framkallar den typen av reaktioner.
Absolut.
Och känslor och så.
Absolut. Men nästan ännu mer intressant är att på den här tiden, mitten på 50-talet, så är det ju en jävla liksom schism. För å ena sidan så är det här amatöridealet. Å andra sidan så börjar liksom klubbägare, presidenter och ordförande, det är ju mycket folk. Vi vet ju fortfarande liksom så här att i Allsvenskan på 50-talet, det var ju matcher där det var liksom 50 000 åskådare. Kommer en jävla massa åskådare. Det finns rätt mycket pengar i fotbollen, men det är inte spelarna som tjänar pengar på den här tiden.
Det tänkte jag också på, alltså amatöridealet, och också att det kanske har en viss relevans att man var ju amatör ganska länge. Och det vill säga, då har man ett annat yrke och man lägger inte all sin tid på sporten i fråga, om det är fotbollen vi talar om här. Och att det kanske också bidrar till att det inte känns som världens viktigaste sak, eftersom det är inte här jag försörjer mig på, det kommer ju senare.
Ja, precis. Men sen då när det här börjar komma, och det är ju inte så få om man säger klubbpresident och sådär, som liksom börjar nästan köra någon typ av medialt krig mot sina spelare, för när spelarna börjar kräva ersättning för det som de känner att de är värda, eller att de i alla fall ska värdesättas utifrån olika parametrar, så blir ju presidenterna svettiga och känner att jävlar, nu så kommer massa pengar försvinna till spelare och sådär. Och då börjar de dra ut i medier till reportrar och prata om hur giriga de här spelarna är och så. Och då blir det en konflikt då mellan två läger. Spelarna som vill ha lite mer pris, som ska kunna leva på det här. De ser hur mycket pengar som är i rullning, men de får inga pengar. Och så är det klubbpresidenten som vill hålla på pengarna. Och då blir det så att spelarna kanske... Sättet som spelare började jula på startade ungefär samtidigt som de slogs för sympati och kärlek från den betalande publiken. Alltså man förstod att de behövde visa att de inte bara var intresserade av pengar och att de delade liksom åskådarnas passion för det här.
Oavsett om jag, det är rimligt att jag får en ersättning för det här jag gör, det vill säga spela fotboll, så är det också viktigt att visa att trots detta så betyder det här allt för mig.
Precis.
Den här viktiga matchen, och att vi förlorar den eller vann den.
Exakt.
Så då, jag kan gråta ändå, jag gråter inte över pengarna. Så
att säga. Nej, och det eskalerar ju sen då, år för år, och nu liksom ser vi, det är ju mer och mer hela tiden, och det kan man nästan se sådär, så även om man tänker 2019, om man tänker att det är en fotbollsspelare som lanserar ett nytt klädmärke till exempel, och håller på med det mycket på Instagram och sådär, då kan man på något sätt, jag vet inte om det är psykologiskt eller om det är på något annat sätt, men man kan nästan se att spelarna ska visa this means more, som till exempel Liverpool har som någon slags budord just nu sådär, som är någon typ av samarbete med New Balance som är en sponsor, this means more, som de alltid pratar om. Det är inte bara liksom att vinna, det handlar om någonting mer och sådär hela tiden. Mm. Och det gör ju alltså individer på toppnivå också. De försöker hela tiden smeka in det där i sitt budskap. Att jag håller inte bara på med det här för att tjäna pengar. Detta betyder mer för mig, detta är min passion. Mm. Så man hela tiden drar det här liksom lite supporterkortet framför sig. Men det intressanta är, för att då kan man tänka som så att för då hade den här forskningsrapporten som jag har läst om hur utvecklingen har sett ut. De kollade på cricket till exempel, de kollade på rugby. Och då kan man tänka sig, okej, om det bara var så att det var man lämnade liksom första seklet av 1900-talet bakom sig och man klev in i det andra, det ansågs vara mer okej att visa känslor som man till exempel, sådana saker, så kan man tänka, ja men då borde det liksom, man bortser från allt det här andra med pengarna och så. Så ser man i cricketen, där fortsatte det att man var liksom, man firade inte en liksom en VM-titel, nu heter det inte så i cricketvärlden, men man firade inte det. Och samma i rugby, man firade inte det förrän långt, långt senare. Det var sådär slutet på 80-talet i cricketen, så när det började hända någonting, för det började komma in rätt mycket pengar. Och samma veva där så börjar spelarna visa mer känslor. Och det är samma i rugbyn som var ännu senare med det. Man visar inga känslor även om man vann någonting 1985 till exempel. Det var liksom mest bara en handskakning och sen så gick man därifrån och man log lite. Men sen efter det så är det liksom eufori och det är hockeypuck högar och det är liksom galna scener och sådär. Så det finns ju någonting där. Sen så är det ju så att när James Milner eller Moura eller Pochettino står och gråter, det är ju inte så, det är inte krokodiltårar. Det är ju ändå äkta där och då i den stunden. Men det finns någonting där som är rätt intressant.
Det som finns är väl också att de har mottagare, det vill säga vi journalister som gärna söker tårarna.
Ja.
Och för vi vet att tårar är ju väldigt effektivt som berättargrepp eller är en bra illustration.
Mm.
Med intervjuer kan det ju hända efter ett lopp eller efter en match att någon, ja nu står Lucas Moura i den här mixade zonen och jag vet inte om han får se sitt mål igen, sitt avgörande, och då blir han rörd och börjar gråta. Då tänker ju de på andra sidan räcket att det här är bra.
Mm.
Alltså de tycker, de är inte, det är inte rakt igenom cyniskt.
Nej.
De känner nog för honom liksom. Och precis som för Ajax-spelarna som gråter. Men det kan ju också finnas att tårar, det är ju bra för man vet att det fungerar. När Marie Lehmann står och gör en intervju med Susanna Kallur efter att hon har ramlat i den här viktiga häckfinalen och hon gråter framför kameran. Jag tror till och med hon ger henne en kram kanske. Så är hon säkert jättemänsklig där och känner för henne. Men i bakhuvudet så finns ju säkert också, eller så finns det i alla fall en producent som tänker, bra tv. Så.
Detta kommer med i krönikan.
Alltså för det är så tydligt liksom. Det visar hur mycket det betyder. Det legitimerar också att vi bryr oss så mycket. Vi som sitter och tittar och vi som rapporterar, som följer varenda steg som Kallur tar på träningsbanan.
Mm.
Att så här, ja, men det betyder ju så här mycket. Det blir också ett bevis på det.
Mm.
Att det är inte konstigt då att vi har skruvat upp de här tonläget så högt för att kolla vad det betyder för henne. Och när jag sa de här olika kategorierna av tårar så glömde jag ju en. Det är en som kanske inte syns på planen så mycket utan kanske mer för oss som sitter och tittar. Men det kan ju vara mystårarna.
Ja, feel good tårarna.
Ja, precis. Ja. Som ju kanske den här journalisten Joel Segerdahl har blivit en mästare på att dra fram senaste året.
Eurosport produktion.
Ja, har gjort många olika saker, men nu har han ju varit ute mycket i gärdsgårdsserierna och presenterar ofta den här typen av hjärtvärmande historier. Det kan vara om liksom två farbröder som spelar fotboll och har en vänskap. Det kan handla om någon som är lite utanför men har en dröm. Det kan vara vad som helst, men ofta så sitter de som tittar kanske och fäller en tår av att det är fint. Mm. Så. Så på så sätt jagar vi tårarna på olika sätt. Mm. Vi jagar dem för vi ser gärna att någon gråter av besvikelse för det visar hur mycket det betyder. Av glädje för det är tvärtom eller för att konsumenten kan sitta och gråta också för att man framkallar den sortens känslor. Så vi är ju i tårbranschen, vi som levererar materialet också.
Ja, men med tanke på Joel Segerdahl, vad han gör för typ av berättelse just nu, där det just är sådär, han vet, här är det rörande, vi förstärker det rörande och sådär. Det finns ingen, liksom, så kan man göra, jag tycker det är bra liksom. Men det har varit kul, eftersom han åker ut till de här gärdsgårdsserierna. Om det hade funnits en, liksom en antagonist till Joel Segerdahl som hade, jag ska göra samma, jag ska också åka ut till gärdsgårdsserierna. Men jag ska berätta det andra, det fila, det äckliga i fotbollssverige.
Mindre delningar.
Men istället för att han åker in i ett omklädningsrum där det är liksom så här inkluderande och mysig stämning och det kanske är någon, liksom, någon kanske som har liksom förståndshandikappar som får vara med på ett hörn och som blir inkluderad där, så är det istället... Man åker in i ett omklädningsrum där det liksom sitter folk och snackar jävligt rasistiskt. Sitter någon som sitter och
mobbar någon. Det är en märklig nischen då.
Det är machokultur, det är homofobi. Det var spännande, någon hade gjort det. Ja, men detta är också en verklighet. Detta pågår också där ute. Men den berättelsen är ju inte lika klickbar.
Nej, det är det ju inte.
Det hade varit magstarkt. Ja. Modigt av någon reporter. Nu ska jag berätta den andra verkligheten. För det pågår också där ute ju.
Det kan vara svårare att hitta case kanske och få folk att... Är det okej att jag är med? Absolut. Jag tror han hade förlorat den matchen mot Segerdahl.
Ja, det har gjort.
Men det är mystårar. Mm. Alltså överraskande tårar i sportsammanhang. Kommer du ihåg inför OS 98? Det var väl, jag vet inte om det var det första OS-et, men det var på länge i alla fall som de bästa hockeyspelarna skulle vara med. Mm. Någon slags deal med NHL som gör att de släpper sina spelare. Mm. Så man var jävligt taggad inför den här turneringen. Nu ska de bästa göra upp liksom. Och vi hade Sudden och Forsberg och så. Jag vet inte om du kommer ihåg Ulf Samuelssons tårar då?
Absolut.
Minns jag inte exakt, men han fick då inte spela OS för att det var något strul om man hade dubbelt medborgarskap eller någonting sånt. Det var ju någonting fel på passet där. Mm. Något i registreringen. Och det kallas till presskonferens. Och då har ju Tuffe Uffe, som han kallades, vetat om det här ett tag. Mm. Och han sitter då storgråter ändå. Mm. Minns det som väldigt starkt. Mm. Kanske var just också för att han hade skrivits upp som Tuffe Uffe. Ja. Han var ju en hård spelare som var liksom, kanske inte en buse, men en tuffing i NHL. Mm. Och så satt han där och var helt förstörd. Ja. Så. Han var väldigt bräcklig. Ja. Så får man inte vara med när det roliga börjar? Och så grät han så. Mm. Tänkte så här, oj vad det betyder mycket för honom. Mm. Bara att han inte, och det är ingen extrem, han har inte förlorat någonting utan han missar att få vara med på en fest. Mm. Mm. De minns jag sådär som att wow. Mm. Och det var ju bra tv om jag ska vara cynisk också.
Ofta i fotbollssammanhang så pratar man om tårar så är det svårt att inte nämna Paul Gascoignes tårar i VM 90.
Det kanske är de mest ikoniska fotbollstårarna i vår generation.
Men så bör man fundera på de här tårarna VM 90. Det är så alltså i semifinalen som möter då England,
Västtyskland. Mm.
Och han får ett gult kort vilket innebär att han i det ögonblicket inser att jag missar finalen om vi går till final. Och då kan man se då att kameran stannar ju i några sekunder på Gascoigne. Man ser att det darrar till lite grann på läppen. Han förstår att shit, fan, jag har chans att spela VM-final.
Det är också, om man kollar på det, en väldigt tydlig varning.
Ja, det är det också, absolut. Men samtidigt så, sen så fortsätter ju matchen och sen så är det så att England förlorar mot Västtyskland, så blir ju ingen final för Gassa att missa. Men det är väl, samtidigt så är det väl efter matchen där han också tröstas Och det är väl de bilderna som är de lite mer ikoniska av Gassas tårar.
Nej, med rödgråten.
Ja, och då kan man ju tänka, är det för att den här liksom ödets ironi är att Gascoigne missar en final? Folk vill ju nästan läsa in det, men de redan körde då. Jag tror att
du menar att tårarna egentligen, det är mer tårar för att de åkte ut?
Ja, jag tror det.
Ja, men storyn har blivit att tårarna kom alla de där för att han fick det gula kortet, ja, och visst missade en eventuell final.
Men det passar så bra in i Gascoignes dramaturgi som människa och som fotbollsspelare.
Men kollar man på det klippet med engelska kommentatorer, så där kan du också höra kommentatorernas upphetsning när de ser att är det inte lite glansigt i Gassas ögon nu? Så här, look, he has tears in his eyes. Så här, de blir väldigt upphetsade av det. Mm. Det var den dagen för övrigt, va, som Gascoigne, han var så rastlös att det var kvällsmatch, han inte visste vad han skulle göra när han övertalar två amerikanska pensionärer på hotellet och spela tennis mot honom. För han inte klarar av att sitta still och bara vänta på samlingen. Ja, men de är väl de mest ikoniska tårar. Ja. De märkligaste tårarna, eller de mest oväntade sett i allsvenskan, var nog här i Göteborg. Vilket år det var, men Igor Armas, kommer du ihåg?
Ja.
Försvarsspelare ett tag i Hammarby. Moldav var väl Armas. Och han bröt ju ihop fullständigt efter en förlust mot Häcken. Hammarby spelade. De låg väl i botten av tabellen, men det speciella var då att det var ingen höstmatch och definitivt att nu åker Bayern ur, utan det var en match i juli, tror jag. Jag ska inte kalla det en dussinmatch, men det finns ändå mycket poäng kvar att spela om. Och där minns jag att när man såg det, att jävlar, vad hände där? Han blev helt förstörd och låg och gråt. Och Tony Gustafsson fick säga, men det betyder så mycket för honom det här. Och han är en sån vinnarskalle. Men det var för så att folk reagerade sådär på lite öde Rambergsvallen. Att det var inte slutet på oktober, utan det var mitt i juli. Och han bara tappade helt.
Det sticker ut i allsvensk kontext. Och Alhaji Kamara, hans, är det tårar?
Det går ju så snabbt, så det är svårt att se om det är tårar på Kamara som då spelar i Norrköping och blir utvisad och reagerar. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
Han springer av och han förtvivlar och arg och frustrerad. Och han gapar. Jesus!
Ja.
Jesus!
Det där var
ett beteende som vi inte ser varje dag.
Ja.
Det är något speciellt.
Jesus! Jesus!
Patrik Westberg vet inte vad han ska ta vägen.
Nej, inte Pelle Blom heller. Man hör honom lite. Ja, det...
ja, han rusar ju ut.
Ja.
I spelartunneln. Och liksom det är något primal skrik. Blandat med liksom vrede, ilska, sorg.
Och det är en snabb jävla rusch.
Ja, och lite galopperande rusch också.
Ja, visst.
Han tar sig liksom lite på huvudet.
Ja, det går så snabbt så det är svårt att se om han gråter. Men hade det varit en seriestripp av det, så hade man ju gjort sådana sprutande tårar samtidigt. Mm. För det är lite det man vill framkalla.
Ja, men för att knyta upp säcken, Johan. Tårarna i fotbollens värld, men även i övriga världar och sammanhang, är ändå någonting fint alltså. Nu har vi pratat här, vi kanske har gjort oss lite lustiga för Alhaji Kamara eventuellt, men det är ändå det man vill ha liksom.
Ja, med tanke på hur ofta vi får höra att det är en matchvärld och att det finns lång väg kvar att gå på många fronter, vilket det gör, så kan vi väl vara glada över att gråta. Det får vi göra hur mycket vi vill. Det är ju en väldigt vanlig fråga att ställa också i en intervju. Olof Lund har väl den som standard i sin faktaruta, att när grät du senast? Så ingen tycker det är konstigt, och det ska vi vara glada över.
Just nu, Johan, i vårt Göteborg så pågår det en Banksy-utställning. Vad har vi på Banksy?
Jag tänkte direkt på den här filmen Exit Through the Gift Shop, som jag kan rekommendera, eller dokumentär. Jättekänd konstnär, man säger att han är gatukonstnär. Jag blir rädd att använda fel ord. Där då en stor del av grejen har varit att man inte vet vem denna Banksy är på riktigt.
Ja.
Det är en slags pseudonym.
Somliga kallar honom för geni, Anna kallar honom för platt. Vi ska inte recensera honom som konstnär.
Nej, men det jag har sett så...
Vet vi att det är en han?
Nej, jag säger inget om det. Men jag är ju mer åt genihållet, om folk är nyfikna på vad jag tycker. Jag hade gärna haft något av Banksy hemma.
Ja, men i alla fall så finns det ju hela grejen med honom i den här diskussionen är ju att han är hemlig, anonym. Det är ett mysterium. Vem är denna Banksy? Och det har funnits liksom... Jag läste nu i DN i helgen, så var det en intervju med den här kuratorn som håller i utställningen här i Göteborg, som är en gammal vän och kollega till Banksy, som vet vem Banksy är men som aldrig säger ett ord om hans identitet. Och det har ju funnits liksom, precis som i fallet med Elena Ferrante, som är väl den mest framgångsrika författaren på 2000-talet, tror jag. Efter kanske Dan Brown. Jag vet inte om han fortfarande är där uppe och slåss. Eller Paulo Coelho. Ja,
väldigt populär.
Otroligt populär.
Böcker framförallt från Neapel.
Precis. Där det också har varit en del i framgången, tror jag. Att det är en mystik. Vem är den här personen?
Vem döljer sig bakom pseudonymen?
Ja, och precis som i fallet med Ferrante så har ju liksom det gjorts försök att avslöja, röja identiteten. Man har ju liksom, det finns ju redaktioner, det finns privatspanar som har liksom både blivit betalda av liksom de som har mycket stålar bara för att det är kul att avslöja det. Det finns redaktioner givetvis som vill avslöja det här skopet. Detta är Ferrante eller detta är Banksy. Men man har kanske lyckats i fallet med Ferrante lite mer än i Banksy-fallet. Det verkar som att Elena Ferrante egentligen är Anita Raya, tror jag att den här personen ska heta, som är italienska översättare. Men
det här är mer än vad jag vet. Är det här den mest kvalificerade gissningen?
Jag tror eller att det är så mest kvalificerade gissningen. Jag tror att det var New York Times Book Review, eller vad fan den heter, som gick ut med detta och hade liksom ett gräv på detta. Mm. I Banksy-fallet så har det varit Robert Cunningham, eventuellt en snubbe från Bristol, som var liksom en graffitikonstnär som är typ i 40-årsåldern idag. Som kanske är, men man vet inte i något av fallen.
Förmodligen har vi lyssnare som vet mer om detta än vad du och jag vet.
Det kan vi
och som
säga.
Sitter nu och så här, för helvete, det är, alla vet ju att det är...
Ja, det är ungefär som vi snackar om NBA.
Ja, jag tycker det är lurigt med den här pseudonymen. Det är ju vanligt, i alla fall var det vanligt i författarkretsar, men med Lars Kepler, deckarförfattaren, som ju alla vet numera är paret Andoril då. Ja. Alexander Andoril och Alexandra. Men att de fortsätter vara Lars Kepler.
Det är iskallt.
Det bara skiter i att alla vet vilka vi är. Det är någonting, det gillar jag.
Ja. Ja, men det finns ju någonting där som gör att man själv är nyfiken. Både på Banksy och på Ferrante. Och inte så mycket på Kepler längre. Men det finns ju någonting där som man fattar också ur ett, liksom, ett marknadstänk. Att fan, detta, man kan tjäna lite extra cash på detta i början. Och sådär. Sen så vet man inte om. Till sist så kanske man har tjänat mer på att gå ut och röja sin identitet.
Mm.
Och det är också någonting speciellt i... Om man heter Robert Cunningham och man är Banksy, eller om man heter Anita Raya och är Elena Ferrante, att man väljer att inte gå ut med det efteråt. För att det är ju också så att, kanske i kulturvärlden men också i vår värld, man behöver ju bekräftelse ibland. De får ju inte den personliga bekräftelsen, de får en bekräftelse att de ser försäljningssiffrorna, de ser sitt bankkonto där bara miljonerna växer. Där får de en bekräftelse. Och de kan läsa om alla de här försöken tröja deras identiteter och kanske mysa lite över det, att ingen riktigt löser gåtan.
Samtidigt skulle man kunna säga också att det är ju inte alla som är helt glada i kändiskulten.
Nej,
och när man blir så extremt stor och att det är svårt att leva ett vanligt liv, att de får det bästa av två världar då. De lyckas bli extremt framgångsrika men kan ändå leva ett liv, kanske inte i skymundan, men utan att vara i rampljuset hela tiden.
Exakt.
Fortsätta ha ett familjeliv eller vad det nu är. Vad det nu kan vara. Det tilltalar ju mig väldigt mycket. Om jag skulle nå en sån nivå. Det är lite för sent för mig att skaffa en pseudonym.
Ja, säg inte det.
Då måste jag ju byta bransch lite.
Nej, säg inte det. Men sen finns det också någonting att man kan ibland tänka så att man kan ju läsa in vissa saker. Vet man om att det är en person som är eventuellt lite kontroversiell eller som gör sig dålig i intervjuer eller i publika sammanhang, så kan man ju tjäna också på att vara anonym och bara låta verket i sig stå för sig självt.
Mm.
Så det finns ju någonting där. Men jag tänkte så.
Men mystiken är ju någonting som alltså i grunden attraherar människan.
Mm.
Man gillar att lösa ett mysterium och att man gärna vill att det ska vara någon häftig förklaring där bakom.
Hemligheten bakom.
Ja, hemligheten bakom, precis. Mm. Alltså, nu börjar vi närma oss det som vi håller på med. Mm. Vilket jag antar var anledningen till att du började i Banksy.
Så var det.
För den här mystifieringen finns ju hela tiden i där vi verkar.
Mm.
Om man tar fotbollen så är det ju väldigt tydligt så. Det kan ju räcka med att det är ett kraftigt formlag. Ta IFK Göteborg nu.
Mm.
Vad är hemligheten bakom Blåvitts förvandling? De åkte nästan ur i fjol. De såg dåliga ut på försäsongen. Nu åker de och de bara vinner och vinner. Och plötsligt spelarna bra.
Mm.
Det måste finnas en hemlighet bakom.
Mm.
Åk ut och gör den, säger man till en reporter på redaktionen.
Och så kommer man kanske tillbaka med en intervju med Ferran Sabia.
Ja, kanske man gör då. I det här fallet kanske han är Banksy. Parallellen haltar ju eftersom folk vet ju vem han är.
Ja.
utan det man alltså absolut, Varberg är ju ett bättre exempel. Vinst igen nu då.
Ja, 7 raka vinster.
21 poäng av 21 möjliga. Ja. Och ja, vart ska det sluta? Kanske i Allsvenskan.
Ja, vem fan vet.
Där man då har, det är ju ett jättebra exempel för den hemligheten bakom knäck. Där har man då en tränare, Joakim Persson, som är kvar sedan förra året. Och han avslutade förra säsongen med att se sitt Varberg med nöd och näppe stanna kvar i Superettan. Det såg nästan ut som de hade åkt ut där. Och samma tränare då står nu alltså med 7 raka vinster. Ingen har trott på hans lag som någon topplag. Alltså, vad är hemligheten bakom den här förvandlingen?
Vad i all sin dag har Jocke Persson hittat på?
Ja, precis. Och säg att då att jag skickar ner dig till Varberg. Mm. Jag är din chef här. Att du måste ner och göra något på Varberg nu. Mm. Alltså, helvete vad de går bra. Lite panik så på redaktionen. Det här har vi har inte förberett något om Varberg. Det här såg vi inte komma. Men vad är hemligheten bakom succén? Okej, säger du och sticker ner. Då är ju ett minimikrav där. Är ju att du kan hitta någonting som de har ändrat på.
Jag letar ju detaljer då när jag kommer ner.
Ja, precis. Att, åtminstone ska du ha någonting om att de har ändrat något i träningsupplägget. Jag hoppas ju som din chef att du ska komma tillbaka med något ännu häftigare. Något extremt så. Ja, bäst hade ju varit om det finns en Banks i Varberg. Alltså någon som Jocke Persson har tagit in. Någon slags mentor som är ett geni. Men verkar helt i skuggorna. Som han har börjat använda i sitt ledarskap. Att du kan komma hem med Banksy så att säga. Då hade jag ju varit beredd att ge dig hög löneförhöjning.
Ja, precis. Ja, men att det är någon lite så Sören Kratz. Det är han som går i kulisserna, det är nästan han som är som han spökskriver, eller det är egentligen bara Jocke Persson, han spökskriver bara Varbergs framgångshistoria.
Ja just det, han utför bara det som kratsar.
Det är han som står bakom och drar i alla trådar, det är han som säger åt hur man ska coacha, det är han som säger åt hur man ska förändra träningsupplägget.
Ja precis, kommer du hem med den storyn så kan du ta ledigt resten av dagen. Jag skriver ihop den åt dig. Men och ett steg längre ner på stegen är att du ska hitta något som är, ja men Jocke Persson har helt ändrat inställning, han har slutat skälla och istället så har han börjat
bara alla.
Ja, hans nya giv nu, han hade det som nyårslöfte att inför den här säsongen så ska jag bara ge positiv respons. Bara, är det dåligt så ska jag inte säga något om det. Eller jag ska sluta scouta motståndarna, vi ska bara fokusera på vårt eget spel. Vi ska sluta överhuvudtaget bry oss om vilka vi möter. Då är jag också beredd att gå ner på knä för dig, för då har du verkligen, då har du en hemlighet bakom. Men det troliga här,
att jag kommer tillbaka med från Varberg.
Ja, och om du här är ju risken då att du blir, om jag är en dålig chef och du är rädd för mig och du känner att du måste ro hem den här vinkeln, så är förstås risken att man blir en Klas Relotius och börjar hitta på att det finns en Banks i Varberg fast det inte gör det. Det får vi hoppas att du inte gör. Utan det mer troliga är att du kommer hem och säger att jag satt länge med Jocke Persson och det verkar inte finnas någon sån här riktig så här extrem grej.
Han snackar om hårt jobb, noggrannhet i förberedelserna.
Han snackar om hårt jobb och så pratar han om den här Selmani som de tog in från Torn. Som, han gör ju mål på allt nu och han hade tydligen honom i Kristianstad. Och där tyckte Jocke att han hade lite dålig inställning, men nu verkar han ha bättre inställning. Och han visste att han var en bra avslutare och han har maxat. Och sen den här, så träffar de rätt med den här försvarsspelaren Tobias Karlsson som de värvade också. Och så verkar de vara väldigt noggranna och så har de fått in bra självförtroende i laget. Skriv den då, säger jag.
Det blir ingen klickfest.
Nej, det är ingen klickfest. Men liksom det, när det sker något sånt här extrem omsvängning, resultaten tarvar gudomliga förklaringar.
Exakt.
Men ofta så finns de ju inte, vilket kan göra det lite löjligt ibland i kanske studiosnack och så. Det vet jag att flera tränare är rädda att säga det här. On record, så ofta säger de off the record, kan de sitta och kritisera experter på tv och så. För dramaturgin kräver när de har en timme efter att matchen har spelat att de måste komma med väldigt tydliga förklaringar varför det gick som det gick. Och ibland så är det inte så lätt att säga.
Att de spelar bara ytterzon och sådär, de hittar det rätta.
Ja, precis. Ja, eller något ännu mer. Liksom. Att kolla här hur de har skiftat position på de här två, fast det kanske inte alls är så, eller det hade ingenting med resultatet att göra. Utan den rätta analysen var kanske den där tråkiga som tränaren sa direkt efter att vi är mer effektiva idag. Och det är faktiskt skillnaden jämfört med när vi mötte Brage förra helgen.
Just det.
Men att resultaten tarvar att vi kommer med häftiga förklaringar. En mystifiering.
Precis. Och en av de här mystifieringarna som man har fått leva med om man var med under VM 94-tiden, det är ju Karin Boyes dikt.
Vi har nämnt den tidigare, men den är ett bra exempel.
Den är ändå det, för att den har ofta fått en svans på sig, den här dikten, som att detta var nästan varit helt avgörande för vägen till bronset i USA 1994. Hade man inte läst upp den här för spelarna så hade de aldrig liksom klarat av det mentala som låg bakom den här insatsen. Men det troliga där är ju att flera av spelarna när den här dikten lästes upp satt och tänkte på någonting helt annat. Thomas Blin kanske tänkte på en travhäst som han skulle köpa när han kom hem till Sverige. Martin Dahlin kanske satt och tänkte på liksom, ska jag lämna Tyskland nu? Och sen plötsligt, ja, nu är de klara med den här dikten. Vad heter hon? Maria Gripe, eller vad heter hon? Det är ju otroligt alltså.
Ja, framförallt så, den läses väl upp inför matchen mot Saudiarabien. Ja. Så kan man ju säga att det är ett landslag som Sverige ska vara bättre än. Mm. Och att de hade två anfallare som var väldigt heta, i Martin Dahlin och Kenneth Andersson. Ja. Men att det är fascinerande med den här Boye-dikten, hur ofta jag har använt den i väldigt många sammanhang och på helt olika sätt beroende på vem man pratar med. Ja. Har man varit i och pratat med någon som kanske har lite fördomar om fotboll, som tänker att de som gillar fotboll, de är ju lite begränsade i huvudet. Så. Mm. Då har jag hört mig själv nämna Tommy Svensson för att visa då att Sveriges förbundskapten, han var litterär. Mm. Han kunde, vet du vad han gjorde inför en viktig VM-match? Ja, då läste han en dikt av Karin Boye. Mm. Och då, va? Säger de så här. Det trodde jag inte, nej. Mm. Men, och så här, och det kan ju mycket väl haft effekt på spelarna.
Fotboll är kultur.
Ja, precis. Så jag säger liksom, det kan ju mycket väl att tog han ner liksom, kanske nervositeten och påminna om att det är resan som gäller och så. Mm. Och i andra sammanhang, när det kommer någon fotbollsintresserad och man kommer in på det här, då säger man istället så här, ah, det där har blivit så mystifierat, Karin Boye-dikten. Liksom, hade Sverige förlorat så hade alla sagt, vad gjorde Tommy Svensson innan? Va? Läste han en dikt? Mm. Han borde väl för fan ha fokuserat på fasta situationer? Så. Men beroende på vem mottagaren är, så hyllar man dikten eller tar ner den lite.
Exakt så. Ja, men för att nämna en till som ofta också mystifieras, det är ju Mr. Miyagi i Halmstad.
Ja, det får du berätta vem han är. Ja, vi har något gammalt avsnitt som heter så, tror jag. Mr. Miyagi.
Ja, men det är ju Halmstad bollklubbs sjukgymnast, tror jag att han heter. Men han är ju framförallt...
Helare.
Det är, jag tror att det var faktiskt Texas Johansson som började kalla honom för Mr. Miyagi. Just för att han hade magiska krafter. Och det är ju så...
Bakio heter
han. Ja, Simon Bakio. Bakio, med reservation för uttalet. Som är helt otrolig. Han hjälpte ju bland annat Fredrik Ljungberg under Arsenal-tiden. Så fort han hade någon känning så flög han hem till Halmstad. Zlatan hjälpte han. Han hade lite, jag tror det var hälproblem. Och jag har ju varit där när jag själv.
Otaliga spelare har varit hos honom.
Ja, det är ju liksom öppna dörrar där. Alla spelare från alla klubbar. Och rätt många spelare gör det utan att klubben vet om det. Alltså en, bara för att ta ett exempel, det kan finnas en AIK-spelare som känner att fan, jag får inte liksom, det här höftskadan jag har, det blir inte bra. Jag har gått till vår sjukgymnast, gått till vår klubbläkare. Jag känner att det blir inte bra. Jag tar tåget ner till Halmstad.
Till
och
Banksy.
Så går man dit. Och till Banksy. Och sen så är man där, så får man ett program och sen så kommer man tillbaka och så är man frisk. Nu är det inte så att han kanske lyckas hela alla. Men han har ju det här ryktet i Sverige bland svenska fotbollsspelare. Detta är något sensationellt. Mr. Miyagi.
Kan inte han hjälpa dig, kan ingen. Därför är jag ofta reagerat på att de artiklar han har nämnts, så har det väldigt ofta varit så spelare som haft problem länge med någonting. Ett knä eller en häl eller vad det nu kan vara. Så han var runt i hela världen och försökte. Till slut, som en sista, så åkte han till Halmstad och till Simon Bakio. Ja, men varför åkte du inte dit direkt? Han fixar ju allt. Han ställde väl diagnos på dig på två röda när du var där nere.
Det är som Karin Boye säger, det är inte målet, utan det är resan dit.
Ja, man var hos Stedman i Vail och nere hos Müller Wallfahrt i München och så.
Exakt.
Fina minnen.
Ja. Men om vi ska gå tillbaka till de här hemliga personerna som inte går fram med sitt namn.
Ja, vi hittar ju tyvärr ingen klockren Banksy. Det finns ju så att säga ingen allsvensk krigare som spelar under pseudonym.
Nej.
Hade ju varit spännande och förklädnad. Men riktigt där är vi, närmaste vi kommer är om det finns någon mentor i bakgrunden som man har som bollplank. Så. Mm. Lite svag med Alexander Axén som har Benny Lennartsson som mentor. Han har inte riktigt de Banksy-kvaliteterna.
Men det finns ju faktiskt, du minns ju i, det var väl Guardian som hade The Secret Footballer.
Oh,
som var deras krönikör under ett antal år och som sen, nu är han väl inte längre krönikör i Guardian. Men fortfarande inte röjt sin identitet.
Det var då en professionell fotbollsspelare som under skydd av anonymitet kunde skriva ingående, initierat och om detaljer. Alltså så att säga, ta en med in bakom kulisserna i fotbollscirkusen i England. Mm. Så man var tvungen att göra det smart då för att man inte ska veta vem man var.
Precis.
Men ja, det var ganska läslockande då.
Ja, det blev ju en jättestor grej. Det var ju lite Banksy för ante vibbar på det. Folk försökte ju läsa in sådär. Om det var så att den här Secret Football och någon krönika skrev, jag minns när vi var i Danmark på träningsläger sommaren 1998. Och det var det ju ett litet gäng, diehard-gänget som
vilka var i Danmark?
Började liksom, okej, okay, vilka engelska lag var på träningsläger i Danmark sommar 98? Okej, okay, det var Sheffield Wednesday, det var Stoke och det var Aston Villa.
Men är det Secret Footballer Smart där så har de bytt ut Danmark. I själva verket var de kanske i Sverige på träningsläger.
Precis, det vet man inte. Plantera lite sådana villovägar.
Ja. Ryktet var väl att det var Dave Kitson som var The Secret Footballer.
Det är väl det som är, precis som i fallet med Ferrante, så är det liksom, om man tror att Ferrante var Anita Raya, eller är Anita Raya, så tror man att det är den före detta stokanfallaren Dave Kitson. Men han har aldrig bekräftat det själv.
Nej, men det har skrivits, det har väl kommit ut flera böcker från The Secret Footballer. Mm. Han har inte sålt lika mycket som Ferrante.
Nej.
Men ändå helt okej.
Okay. Ja, så är det ju. Ja.
Och det var ju ett spännande grepp. Mm. Skulle vi kunna göra, vi har ju, nu har vi lämnat ett nytt nummer till tryck igår. Och som vanligt så har vi ju en sida vikt åt vår tränarkronikör.
Säg inte vem det är.
Nej, det är ju, folk tror ju att det är Andreas Brännström, ja. Men det är ju Rickard Norling.
Precis.
Det är Ove Rössler.
Det hade varit
något. Ja, men då, och tidigare har vi haft spelarkronikörer då. Nämn några vi har haft.
Vi har haft Texas som vi nämnde tidigare. Ja. Vi har haft Henrik Rydström, Filip Haglund, Micke Danielsson,
Christian Heinz, Lisa
Christian
Ek.
Heinz, Lisa Ek, ja. Mattias Jonsson.
Ja. Att skulle det vara en, skulle det vara spännande om vi helt enkelt snodde det här greppet med att efter att vi har kört vidare med Brännan det här året så går vi skilda vägar och nästa år så presenterar vi en hemlig spelarkrönikör. Mm. Alltså en från en existerande spelare nu som under då skyddan av anonymitet.
Kan ta ut svängarna lite mer.
Ja, det som det, ja precis, för det är det som vi kräver i retur. Mm. Att ska du vara anonym och vara just hemlig så måste du ju kunna leverera lite godsaker.
Ja, precis. Ja. Men skulle, det är också viktigt för den här personen i sig. Det är ju inte bara för, alltså det är för sin egen klubbs skull också, för sin egen framtid, för karriären. Är det så att vi skulle säga Pontus Jansson, vi ställer frågan till honom. Skulle du, nu säger Leeds upp i Premier League, det har varit mäktigt att ha...
Absolut, jag är på. Han skulle säga direkt. Jag, han säger ju alltid ja.
han är alldeles
för snäll ibland.
Ja, precis. Ja, men då måste han ju vara lite... Alltså hans anonymitet är ju viktig också inom Leeds. Om han skulle ta liksom ett exempel på hur jävla galen en klubbpresident kan vara.
Mm.
Och ta lite egna exempel. Han har ändå varit med om lite grejer.
Mm.
Så är det inte skitbra för honom när han ska sätta sig i nästa kontraktförhandling.
Nej.
Ja, men du har ju outat här. Du har kallat mig för idiot.
Ja.
Mr. Johnson.
Och så måste han liksom lite... Det är ju spännande att han har Bielsa som tränare. Man får inte avslöja att han verkar spännande med den här Bielsa. Jag har hört på omvägar att han måste komma någon extremt detalj.
Ja, precis. Precis.
Det är ju inget lätt uppdrag om man hittar. Men vem skulle man försöka få ombord och bli vår hemliga spelarkronikör? Om du tar årets allsvenska då. Ska ju vara någon då som du tror kan skriva hyggligt och som inte är så rädd av sig. Ja, du får väga in lite annat där.
Ja, men Simon Thern. Är väl inte helt dumt. Filip Haglund har ju gärna tagit tillbaka igen som en secret footballer. Han har mycket, många berättelser, det vet jag.
Ja, bra namn, men här lägger folk också pusslet väldigt lätt.
Ja,
när de vill veta vem är de offside och tagit in. Mm. Ja, vi kollar ju först på de gamla spelarkrönikörerna. Mm. Ja, då är Filip Haglund med på shortlisten väldigt snabbt där.
Mm.
Och Simon Thern, som vi förvisso aldrig har skrivit för oss, men som kanske får bli galjonsfiguren för spelaren som säger som det är, som inte är rädd för att sticka ut och sådär. Så de hade blivit misstänkta väldigt snabbt. Och jag tror heller inte det ska vara, om man tar så här Marcus Rosenberg, jag vet att han skriver hyggligt, jag har mejlat lite med honom ibland. Och han är ju liksom, rör sig i spännande miljöer. Men jag tror han är lite ointresserad av andra lag.
Det var man med för.
Ja, så, och det kan vara svårt med någon i någon storklubb så, utan jag tror att vi ska leta efter någon i, Sirius hade på så sätt varit en bra klubb.
Örebro.
Kalmar. Den typ som har, som kan ha en typ Johan Mårtensson.
Ja, men det är lite allsvenskans Dave Kitson.
Ja, kanske. Ja, hade kunnat vara något. Och sen måste vi jobba med mycket villospår.
Mm.
Det fanns ju den här också. Det var ju för sig sportjournalistvärlden, men när bloggarna var ganska nya och heta, så fanns det ju en blogg med en pseudonym som hette Mats Hård.
Just det.
Som väl lekte lite med att det fanns en krönikör som hette Mats Härd.
GP.
Han var ju, ja, det här är lite före vi började jobba, det här är tidigt 2000-tal.
Mm.
Och han jäckar då framförallt, tror jag, andra sportjournalister. Mycket mediekritik, och han skriver roligt och detaljerat, men ingen vet vem han är. Jag tror framförallt att han lägger ut mycket villospår som ska göra att folk ska tro att han jobbar på Aftonbladet.
Ja, det är inte sån interiör från Aftonbladet.
Ja, men han skrev roligt om allsvenskan och om allsvenska sportjournalister och var lite mediekritik. Så framförallt var det nog inom på tidningarna på redaktionen att man störde sig lite på vem är den här? Mm. Så här, är det du? Nej. Så. Och ett tag var det ganska roligt när de skulle försöka lista ut vem det var. Mm. Branschtidningen Resumé skrev en artikel där de presenterade huvudmisstänkta, vem som döljde sig bakom Mats Hård.
Mm.
Där första spåret var Bank och Niva som tillsammans hade skapat den här karaktären.
Ja, just det.
Och andra spåret var Jennifer Wegrup på samma tidning.
Ja, Sportbladet, kopplingen där också.
Ja, precis. Ja. Jag tror att han ofta medvetet gav mycket inblickar till Sportbladet. Var fiffig där. Och det tredje spåret var faktiskt Mattias Göransson från Offside och Herman Dill.
Också då från Offside, ja, i den vevan.
Ja, och de rings då upp av Resumé, både Wegerup och Göransson. Mm. Och ingen av dem dementerar, utan de spelar med i mystifieringen.
Ah.
Och säger så här, det säger jag inte. Ah. Vi får se, det är roligt att folk undrar och så.
Ja, ja, ja.
Men det visar sig då senare vara en kille som heter Olle Svalander. Mm. Älvsborgs supporter och journalist. Mm. Så till slut så ville han komma ut då.
Mm.
Och då ringde han faktiskt upp V-grupp och mejlade henne och skrev att jag vill berätta nu och jag vill göra det för dig. Mm. Så gör hon en intervju med honom.
Mm.
Och det visar sig att det är något av ett litterärt projekt, och det gavs också ut en bok, tror jag, av honom där.
Mm.
Men något sånt, det är svårt att vara mystisk i sociala medietider.
Ja, nu har inte jag stelkoll på Olle Svalander, vad som har hänt med honom efter. Men man kan ju säga, lärdomen är att det hade kanske varit bättre om han hade fortsatt att vara anonym. Byggt vidare på den här mystiken.
Mm.
Än att han gick fram i intervjun med Jennifer Wegerup och röjde sig själv. Det har inte gått spikhag för Olle Svalander som litterär skribent efter det i alla fall.
Nej. Men The Secret Footballer.
Ja, vi får klura på den.
Ja, det får vi göra. Folk kan anmäla sig frivilligt till podcast@offside.org.
Ja, vi har ändå lite allsvenska lyssnare.
Det vet vi.
Är man sugen så hör av sig.
Absolut.
Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst.
Apropå pseudonymer och förklädnader, så berättade du för mig igår att du var bjuden på en maskerad.
Mm.
Eller du har en inbjudan till en maskerad. Ja. Och detta vållade dig en del tankeverksamhet.
Mm.
Du var ju inte helt så som en del skulle varit, bara vet du vad, det ska bli jättekul, jag ska på maskerad. Utan du tog det upp det med, jag ska inte säga bekymrad min, men du var lite plågad av detta.
Ja, det är ingen överdrift, precis. Jag har ju aldrig varit så glad i maskerader. Jag tycker vi pratade om poserande tidigare.
Mm.
Det är typ av poserande som jag har väldigt svårt för när vuxna människor...
Kan du inte gå som Lucas Moura efter avgörandet mot Ajax och gå och vara väldigt rörd?
Hela tiden.
Och gråta.
Vem är du?
Ser du inte det?
Lucas Moura.
Ja. Och du har kanske den på din telefon, så har du liksom klippet när han hela tiden gör sista målet. Och så tittar du på det och så blir du rörd då och då.
Framförallt är det märkligt eftersom det är 70-talstema.
Det är 70-talstema. Men berätta varför du har... För jag tänkte jag skulle komma någon vart med det här. För jag märkte ju ändå att det här gjorde dig lite obekväm.
Ja, nej, men det är någonting när vuxna människor ska posera på det här sättet. Och folk är ofta, de maskerader jag har varit på, de är så nöjda över sin egen utstyrsel. Att det är, liksom, det är nästan det som är temat på kvällen mer. Att det blir liksom någon typ av lite... sådär humble brag-aktig typ av kväll, att man hela tiden tar ner sig själv, men egentligen så är man skitstolt. Det är hela tiden en stämning som ligger i luften, och folk blir lite personligt förändrade för att de får på sig en mask eller de får på sig någonting annat, vilket gör att rätt många blir lite oskönare. Det är mina erfarenheter.
Har du någon gång gått på en maskerad?
Ja, det har jag gjort.
Har du gått...
motvilligt.
Har du gått, har du gått utklädd?
Sur är jag när jag går till festen. Vad fan kan man ta en vanlig fest för? Ja. Det är underskattat. Det är inte ofta man blir bjuden på vanliga fester. Det ska alltid vara något jävla hittepå. Alltså.
Ja, blir du bjuden igen sen av den här världen som, nej. Som du gick sur
nej.
Till?
Nej, det är inte många fester man blir bjuden på. Alltså.
Men hade du en utklädnad då? Eller var du trogen dig själv så att säga och gick som Anders Bengtsson? Och,
nej, jag gjorde inte det. Då var jag en tennisspelare.
Okej.
Okay. det var lättast. Jag hade på sig en piqué och ett par shorts och tennisracket så gick jag runt där.
Pamban.
Surade lite. Pamban hade väl också.
Ja. För vad det skulle komma till, att det man, låt säga då att du skulle vara, alltså hur mycket ska man kanske kompromissa med att...
med sig själv?
Ja, med sig själv och för kollektivet. Mm. Om man går och inte klär ut sig så riskerar du ju istället att det pratas bakom ryggen på dig att vad är det där för en torrboll?
Ja, men kommer som, inte... som mig själv menar.
Ja, precis, ja, om du struntar i det. Så
här, ja, det litar jag åt det alltså.
Ja, men då, kan ju, då riskerar du andra sidan att sticka ut på det, ja. Åt det hållet. Och folk säger att har han inte barnasinnet kvar?
Ja.
Är han så rädd för att göra bort sig?
Nej, ja, precis. För ja. Det hänger ihop här med nästa sak som jag också har problem med. Det är ju, vi har gjort det ett par gånger själva, du och jag. Eller inte själva, men med jobbet. Det har varit någon after work. Som
maskerader?
Nej, men det var haft en after work som har rullat över till liksom blöta sittning sen. Så rätt som det är så är på en jävla karaokebar.
Jaha, ja. Karaoke.
Ja, och då är inte du missnöjd. Du går inte att gömma dig i ett hörn och tänka, fan vad tråkigt att vi är på en karaokebar. Här ska alla stå och tro att de är någonting liksom.
Nej, jag går upp och tror att jag är någonting.
Du tror att du är någonting. Jävlar vad du tar i alltså. Men jag tycker det är... Jag tycker inte att personen, jag är inte obekväm där, men jag tycker att det är obekvämt att se alla andra som blir personlighetsförändrade för en kväll.
Men här måste jag ju säga ändå
jag
att...
Jag förstår att många nu tänker, är Anders Bengtsson tråkigaste gubben i världen?
Ja.
Ja, kanske jag är det.
Nej,
jag har mina principer.
Jag skulle bara säga, för snart ska jag komma in på hur det är att vara ett fotbollslag, tänker jag, där det handlar väldigt mycket om att göra som en flock gör. Men om man tar en sån karaokekväll så måste vi kunna göra en skillnad på att... för jag tycker ju att det är lite antingen eller. Jag får ju inte ut något av att gå upp och liksom så här bara halvsjunga lite. Mm. Alltså, antingen skiter jag i det eller så försöker jag sjunga liksom. Men du får ju göra en skillnad på, för jag vet de personerna finns ju också, och du får säga att jag inte är en sån som då pekar på Anders Bengtsson som är lite obekväm i hörnet och säger, kom nu Anders, va? Upp, movie star på dig nu, och så drar vi igång den och sätter igång den innan du har sagt ja. Kom igen, det är inte så farligt.
Så här, att... Och så står jag lite lojt sådär och nästan tittar ner i golvet så här, och så sjunger jag.
Ja, så att vi ska få
simply the best.
Ja, så att vi ska få skratta.
Och medan du står, simply the best. Du tar i som fan nu.
Ja. Jag gör det bra. Men jag respekterar ju dig att du inte vill göra så. Och du respekterar väl mig att jag kan tycka att det är kul. Ja,
liksom. Det är skillnad på, jag har respekt för dem som ändå uppskattar karaoke. Men jag vet inte om jag har respekt för dem som dansar in på en maskerad och tycker att detta är det roligaste som finns.
Nej.
Det har jag inte, jag förstår inte riktigt.
Nej, men jag menar, för det jag skulle komma till, att då kräver du ändå att du klarar av att folk kanske står och viskar bakom ryggen att den killen, du är ju lite likadan på dansgolv ju. Eller du går ju inte jättegärna upp där, vilket jag tycker är helt fint, men så här att du kan ju då så att säga när du är trogen dig själv få leva med att en del tycker att han verkar inte kunna bjuda på sig själv. Så på så sätt är det ju starkt, även om, och jag är inte så att jag skulle jubla över en maskerad, jag kan väl gå på en maskerad, men jag känner inte så starkt för det. Men det jag ska komma till här med flockbeteendet och just det här med att bjuda på sig själv är ju någonting som vi journalister ofta vill ha från de vi intervjuar och bevakar. Och vi blir glada så att säga när någon gör någonting som är lite oväntat kanske. Men enligt dina så tänker jag att du hade
en... Rätt det sådär bara, ja. Att jag blir inte glad om någon bjuder på sig själv. För bjuder på sig själv, då läser jag in som att då tar man i lite för mycket. Då är man inte sig själv, man tar i lite för mycket. Men däremot vill jag att man ska öppna upp sig själv. Det är ju det, där ser jag en rätt tydlig distinktion.
Ja.
Det hör man ganska ofta så. Att folk, men han är så härlig, han bjuder på sig själv i intervjuer och sådär. Vad bjuder på sig själv? Liksom. Antingen är man sig själv eller så. Ja, du förstår.
Ja, öppna gärna upp dig själv, men håll dig stramt.
Ja, precis. Var inte falsk. Skratta inte om du inte tycker det är kul på riktigt.
göra motparten väldigt, väldigt obekväm direkt.
Ja, jag har lite på missa inför intervjun.
Ja. Du ska vara helt ärlig, du ska vara helt naken. Du ska inte sväva ut, du ska inte sjunga. Nej, vad dit jag skulle komma. Men då tänker jag att du skulle haft den djupaste respekt. Så tänkte du kanske inte då som 7-åring. Men när Olle Nordin vägrar låta sig plåtas på en kamelrygg i öknen. Där Sverige var och mötte Förenade Arabemiraten. För han tyckte att det här blir fånigt.
Jag sympatiserar med Olle Nordin.
Ja, inte med fotograferna som visar, fan jävla tråkigt. Nej, sådär, fan, det, det här skulle Åby gjort alla dagar i veckan. Liksom så. Och även då att han inte ville raka av sin mustasch. Som spelarna ville få honom till när de avancerade till VM. Det känner du respekt för Olle Nordin?
Full respekt.
Alltså. Ja. Och då tänker jag hur det skulle vara, för det är spännande att se dig i ett, för du är ändå ganska, jag ska inte säga att du sticker ut så, men i ett lag så är det ju väldigt mycket flockbeteende. Mm. Och då menar jag inte på planen att alla ska följa en taktik och så. Det hoppas jag att du har, inte har några problem med.
Nej, absolut inte.
Du är extrem individualist. Sätter dig på tvär.
Nej, det har jag inga problem med.
Men en grej är ju inkilningar till exempel. Mm. Inkilningen är väl, jag ska inte säga att den är på väg att dö ut, men jag tror den har minskat.
Det är en ny typ av inkilning.
Ja, ja, precis. Tidigare så var det kanske kopplat till alkohol ganska mycket. Att en ny spelare ska supas under bordet. Det tror jag inte så vanligt förekommande i de högre serierna i alla fall. Däremot så vet jag att det förekommer ändå här och där. Och där handlar det just ofta om att man lite ska göra bort sig. Mm. Du ska kanske sjunga en låt inför dina nya lagkamrater. Mm. Vi har ju i vårt senaste nummer en mycket otippat val av inkilning när Gustav Sandberg Magnusson i Brommapojkarna, 17 år gammal, valde att göra ett fågelsångsquiz till de äldre lagkamraterna i BP. Vilket man älskar honom för.
Absolut. Ja.
Han var då skicklig på härma fåglar. Mm. Men hur skulle du se på en sån grej? Att på fredag så är det lite lättsamt här efter en tuff lägevecka och så är det inkilning för de nya och Anders Bengtsson är ny i laget. Så du ska göra ett uppträdande här. Mm. Hade du då sagt att jag är inte bekväm med detta, ledsen? Och riskerar då kanske att de tittar lite snett på dig.
Ja, som med allt annat så beror det på, jag har inga problem att uppträda inför folk på något sätt. Men jag har problem med att göra någonting som jag känner att jag, är, liksom, jag tycker varken det är kul själv. Mm. Att stå och sjunga till exempel. Jag tycker inte det är kul själv. Jag är inte bra på det. Jag vet mina begränsningar. Därmed har jag gärna sett mig upp och dratt en liten klenod om Stefan Schwarz och tunnelbana i London.
Mm. Sjung! Hade de äldre...
Bägg sig för fan, vi inte hör något jävla kött.
Ingen klenod.
Ingen jävla klenod. Nej, men du förstår vad jag menar. Det är skillnad på det. Så att hade folk stått där, Bengtsson.
Klappar vi igång Bengt här?
Jag tror att jag hade sagt åt dem, nu får ni fan kamma. Jag tänker inte ställa mig där. Jag kan göra någonting annat. Jag tror att jag hade gjort det alltså.
Ja. Ja, det hade ju varit jobbigare säkert säsongen som hade gått.
Jag har inte varit många fester jag blev bjuden på.
Okej, ställt på sin spets här nu. Mm. VM 98. Rumänien går bra. De har sin gyllene generation. Mm. De har kvartsfinalplatsen från 94. Och de börjar 98 urstarkt också. Fortfarande med Hadji och Dumitrescu och Ilie och andra skickliga spelare. De är en tuff grupp, men de vinner mot Colombia i första matchen. I andra matchen så vinner de mot England. Och efter den här Englands vinsten så är avancemanget säkrat. De har redan gått vidare från gruppen efter två matcher. Mm. De ska då spela en tredje match mot Tunisien och sen väntar utslagningsmatch. Bra stämning i rumänska laget förstås.
Ja, det är kanske en blöt kväll där. De tar ett par stänkare. Och kanske. Så är det någon som kom på idén. Vi blonderar oss.
Ja, Hadji kommer. Mm. Högsta hönset. Du är med i Rumäniens trupp. Mm. Du är en ganska ung spelare. Mm. Du är lovande och lite på gränsen till startelvan. Men i statushierarkin är du ganska låg. Mm. Hadji kommer. Han frågar inte om du vill. Utan han säger att så här kommer det gå till nu. Mm. Nu har vi bestämt att vi ska blondera oss allihopa. Mm. Varenda spelare, alla är på. Det här kommer bli en rolig grej. Fatta vad publiken kommer...
Alla sitter och gräva.
Fatta vad... Ja, precis. Dumitrescu har redan kört sitt. Kolla.
Det är glädjetår. Ja. Jag sitter och gråter. Lyssna på. Vad är det för lag?
Ja, och du är ny här. Så här har du färg. Och så fixar du det här. Och så blir det jävligt festligt när vi går ut i Tunisien och alla bara, va? Kolla, de har blonderat sig. Vad hade du då sagt till... Denna legend, Karpaternas Maradona, Georgi Hadji, som då säger att färga ditt hår blont, så ses vi här nere i receptionen sen. Hade du då sagt att, förlåt mig Hadji, jag är ju inte bekväm med detta.
Nej, det är en intressant frågeställning. Jag tror att det hade varit den 21-åriga talangen Anders Bengtsson som var där, så hade jag ju blonderat mitt hår. Mm. Hade varit veteranen Anders Bengtsson, 38 år gammal, som har kommit in på slutet för att jag ansågs ändå ha vissa typer av egenskaper som kanske tillförde något till den här ganska unga trupp. Då hade jag sagt nej. Så det är skillnad. Man vågar ju inte alltid säga nej. Man vågar inte alltid ringa sin kompis som bjudit en på maskerad och säga att fy fan, vad jag tycker det här känns tråkigt. Jag kommer inte av den anledningen. Han har haft en vanlig fest, hade jag kommit. Det gör man kanske inte för att det inte riktigt är kosher på olika sätt. Mm. Eller för att man inte är liksom trygg i sig själv. Mm. Men just den rumänen grejen, jag tror fan att jag hade sagt idag. För jag bara nej, gör ni det? Tycker ni det är kul så gör det. Men nej, vad fan.
Nej. För det är ju
ett... Men 20 år jag hade ju garanterat blonderat håret.
Just det, men om du hade haft lite mer status och erfarenhet så hade du ändå gått emot Hadji där.
Ja, jag vill tro det.
Det är
omöjligt att veta.
Det är ju bara till hälften påhittat det här. Eftersom det enda som är påhittat är att du skulle ha varit med i rumänernas trupp. Utan det här var ju faktiskt vad som hände då.
Ja,
vilket är en ganska speciell grej. Mm. De väljer då, och jag läste faktiskt the inside story om hur det gick till när hela rumänska laget valde att blondera håret. Och de hade då sagt inför turneringen så hade de frågat förbundskaptenen Jordanescu, spelarna, att om vi är klara efter 2 matcher, får vi raka ditt hår då? Och han var lite vag och sa, vi får se. Och de vinner 2 matcher. Han går med, han gör en kompromiss, han går med på att klippa sig kort. Men jag vet inte om han rakar sig helt. Och då säger Ilje, tror jag det, att nu måste vi också bjuda på någonting när vår coach har gjort det här. Vi blonderar oss. Och så berättar han att det var en del spelare som inte ville göra det.
Aha.
Men alla går då ändå med på det till slut. Och det kan man ju gissa var de som kanske innerst inne verkligen inte ville blondera håret.
Mm.
Sen går de ut då och spelar en svag match mot Tunisien. Men eftersom de redan är vidare så får de spela en match till. Åker känna ut mot Kroatien.
Mm.
Och sen dess har Rumänien aldrig spelat en VM-match.
Nej.
Det är alltså, speciellt.
Nu har vi ingen som helst bevisföring i det. Men det kan ju vara så att den här kvällen när Hadji presenterar idén. Nu ska vi göra det här, det är en rolig grej. Fan, vi bjuder på oss själva. Att det finns x antal spelare där som känner att här förändras allt. Liksom. Gruppdynamiken, som vi har pratat om så mycket det senaste året.
Mm.
Den förändras här liksom. För att, fattar inte de att inte alla vill det här? Vad är detta för typ av lagkamrater som jag ska offra mig själv för när de liksom tror att detta, alla tycker det här är kul?
Det är ändå, måste ha varit en speciell känsla. De åker ut mot Kroatien i första utslagningsmatchen.
Mm.
När de sitter där i omklädningsrummet och har gått ut. Och så sitter man där med sitt blonda. Det är också så här, du vet som det lätt var då på 90-talet. Det är liksom mer gult.
Ja, nej, visst, det var inte riktigt
lyckat. Det är nikotingula. Sitter man där med sin fula jävla hår och har precis åkt ut och vet att man ska gå ut till mixade zonen.
Ja.
Det kan vara en annan typ av tårar.
Ja, fy fan, de var riktigt mörka de tårna.
Ja, men du, alltså, det här blev ju på riktigt har blivit en ganska stor sak i Rumänien.
Jag trodde du skulle säga min maskerad kväll.
Inte riktigt än, men kan bli. De kanske kan dra en begåvad parallell.
Uh-huh.
Men för den kan ju då förekomma på listor såklart, att de knäppaste ögonblicken i VM-historien. Plats 7, rumänerna blonderar sig.
Mm.
Men i Rumänien så blev det ju, alltså Jordanescu, förbundskaptenen, gick ut och sa att han var ju djupt religiös och sa att de hade irriterat Gud. Medans kommentatorer och journalister tog det ju mer lite det som du är inne på, att vad gjorde det här för laget? Hade de fokus på rätt saker? Liksom, var det här en viktig grej? Var det verkligen en rolig grej? Och hur var det för dem som inte riktigt ville göra det här?
Mm.
Och hur blev det sen mellan de här gruppspelet och de skulle ladda och någon har gått med på att göra det här och känner sig ful? En vittnar ju också om att det var något dåligt jävla medel de använde, så han hade ont som fan. Han kunde bara sova på halva, på ena sidan, för att ena sidan av huvudet så liksom så frätte det. Alltså, vilket är också, jag skulle inte säga att han hade en skada, men det kan ju inte gjort hans humör bättre.
Ja, vi får se. Jag återkommer. Vi har ju tackat jag och min fru till den här maskeraden. Så jag återkommer med
spännande då, om de lyssnar på det här.
Ja, men det vet jag att det är några stycken som gör.
Ja, men då har du i alla fall något att prata om.
Absolut.
Ja. Såg ni också på rumänernas blonderade hår 98?
Så vad det gjorde med dem.
Ja.
Det är inte alltid bra.
Ja.
Och bjuder på sig själv.
Nej. Du minns också flockdansen som svenska landslaget gjorde hemma EM 2013.
Ja.
Det var ju då inte något som uppstår i stunden, utan efter ett mål så är det en kollektiv dans i landslaget. Minns du vem som inte ville dansa?
Kosovare.
Ja, kanske var hon så att hon inte ville dansa. Hon hade ju ett citat där sen som var lite riktat mot Pia Sundhage med att hon vävde väl in lite allt möjligt där, om jag hetat något annat, om jag sjungit och dansat. Men en som absolut inte ville dansa var ju faktiskt Josefin Ökvist.
Just det.
som sa att jag tycker det är en konstig dans. Mm. Vilket jag minns att du sa att fan, jag älskar Josefin Hörnqvist.
Du ser, ja. Det går långt bak till
dig. Att hon vågade vara den som inte ställde sig och dansa. Ja. Så att säga. Du kände identifikation där. Sen skulle jag också bara slutligen vilja vända på det också. Att det kan ju vara, alltså den som gillar att bjuda på sig själv, som är kanske clownen i laget, den riskerar ju också att kanske ibland inte bli tagen på allvar och bli bedömd på samma sätt. Nu har jag haft en allsvensk vår där jag har sett Hammarby ganska många gånger, och varje gång jag sett Mats Solheim så tycker jag att han har gjort bra insatser. Tycker att han har gjort en stark vår. Men jag får känslan att det krävs lite mer starka insatser från Solheim för att han ska få beröm för det. Mm. För att bilden av honom är lite, han är då blivit lite känd kanske för att han gör lite spexiga upptåg och skojar på Instagram eller vad det kan vara. För att han är lite clownen i Bajen. Mm. Där upplever jag att om han hade varit en Anders Bengtsson-figur så hade han fått mycket mer beröm. Mm. Så man kan ju också få det igen lite på den som är omvänt dig.
Men då ska jag också lyfta Solheim på så sätt att Filip Haglund, som vi nämnde här tidigare, som tidigare spelarkroniker offside, när jag snackade med honom så senast så kom vi in på lite Hammarbyare och så. Så nämnde just Solheim som att underskattat intellekt på den gubben, alltså. En av de smarta spelarna som han har haft som lagkamrat.
Just det, frågan var väl vem, du frågar väl Haglund, Christian Lok ringer och vill ha med dig till På spåret nästa säsong, och du får välja en annan allsvensk spelare och ta med dig in i dressinen. Och valde han Solheim då?
Han valde mellan, tror jag, var det Jakob Johansson från Blåvitt-tiden som alltid hängde på biblioteket, stadsbiblioteket.
Just det.
Han valde mellan Jesper Arvidsson, nuvarande lagkamrat i Sirius, och Solheim. Jag tror inte han valde någon. Du har de tre som var kandidaterna för att hänga med in i dressinen. Med det
spännande.
Sagt, Johan, så ska vi säga dig att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Dr. Oetkers Pizza Rustica. Bara en kvart i ugnen, lika långt som en halvtidsvila. Och apropå halvtidsvilor. När laget inte vinner får man väcka uppmärksamhet på andra sätt. Den 25 september överraskade Derbys fiskliknande maskot Mackerel Jordan publiken genom att i pausen mot Blackburn äta upp lagets målvaktstränare. Efter några märkliga sekunder spottade fisken ut målvaktstränaren som då bara hade kallingar på sig. Händelsen inträffade när Derby befann sig i en formsvacka i The Championship och laget förlorade även den här matchen. Är du en hejare på fotbollsfakta? Gör då Dr. Oetkers Pizza Rustica quiz på halvtidsvilan.se där du kan vinna en fotbollsresa till England.
Ja, vi har också gjort det här avsnittet i samarbete med Alcro. För den här tiden på året finns det ju inte bara en massa härlig fotboll att titta på, utan det är också dags att tänka på att måla om huset om man har ett sånt. Och nu har Alcro tagit fram en ny produkt, Solist, som ger ett perfekt resultat med lång hållbarhet med bara en strykning. På alcro.se kan man läsa mer om vad man bör tänka på när man målar om fasaden och hur man sparar tid under arbetet så man inte behöver missa någon av säsongens viktiga matcher.
Därmed, Johan, tackar vi för oss denna veckan.
Går vi ut och bjuder på oss själva uppe på redaktionen?
På oss själva.
Vad säger du om jag nu föreslår? Vi har precis lämnat ett nummer ju. Det ska ju vara lite en glädjens dag det här. Nu går vi upp och firar det här genom att flossa inför resten av redaktionen. Är du med på det?
Jag säger fuck off. Ja. Ta hand om er.
Team Josefin Öqvist.
Hej.